God morgon. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz och radiolars.com. Hans huvudutgivare är Radioföreningen Nacka. Det är torsdagen den 19 augusti 2004. Klockan är 7:01 på morgonen. Vi har 17,8 grader här i Nacka just nu. Och nu är det mulet. Ja, solen var uppe tidigare här. Jag gick upp vid 5 i morse och då har det faktiskt varit ganska soligt hela tiden. Och just nyss så var solen stark här inne. Men nu har det faktiskt gått och gömts lite. Och det kommer att bli lite sådär. Det kom bara blökande moln. Och lite regn då och då också. 21 grader varmt kommer bli idag. Dock så ganska varmt. Och det är väl först på kvällen som molnigheten försvinner lite granna. Men det kommer nog regna lite till och från i alla fall. Tänk vad mycket regn, va? Det är inte klokt alltså. Men imorgon så blir det uppehåll och fortfarande lite halvklart sådär. Solen gick upp 5:19 och går ner 20:25. Det här är Radio Nacka. Ja, det är inte någonting med olympiska spelen i Grekland jag håller på med, utan det är ett konserveringsmedel som heter methyldibrom och glutanotrilie eller något sånt där. Och det sägs här nu i dagens Svenska Dagbladet att det här kan ge eksem. Det finns nämligen i flytande tvål, vilket man naturligtvis då får kontaktallergi med när man gnider in mot händerna. Och det är det jag har sagt. Jag har haft det här, jag har haft lite eksem på händerna. Jag tycker det har blivit värre med flytande tvål än när jag använt vanlig tvål. Så att där ser man. Jag hade rätt. Men så står det här i artikeln att det går inte själv att lista ut om man är allergisk mot just det här. Men jo, det här har han gjort. Så det vet jag. Jag får mer eksem av en viss flytande tvål jag har använt. Kommer jag inte ihåg namnet på den. Nu skulle man ju berätta egentligen. Men Det minns jag inte. Men däremot vanliga sådana här varningens tvål har fungerat mycket bättre. Det funkar bra. Så här ser man, det är alltid roligt när man blir accepterad, vad heter det, igenkänd, när man blir ratificerad, när man blir, när man syns liksom i nyhetsfloden. Ja, i nyhetsfloden berättas också att Google nu kommer in på börsen. Google på börs. Det här företaget som gör den mest populära sökmotorn på internet just nu kommer alltså att komma in på amerikanska börsen då. Ganska lustigt. Vad är deras värde egentligen? Är det att de har så många besökare som gör att de kan ha reklam? Och det är väl det att de, när man googlar då, så är den här, de här sökningsresultaten är ju sponsrade. Så att vissa företag kommer liksom bättre till än andra av såna här saker. Så att det är ingen vanlig opartisk googling egentligen. Utan det är lite styrt det där. Och det är väl så de förväntas kunna tjäna sina pengar. Det är lustigt med den här IT-bubblan som var förut. Det var en bubbla i och med att det inte fanns något riktigt värde hos alla de här IT-företag som plötsligt var värda miljoner utan att de ens gjorde pengar. Och Google är väl lite ett sånt, men som vanligt här så tycker man sig kunna se en tendens. Och det är ju faktiskt att Google redan nu har en enorm massa besökare varje dag. Så det är väl självklart att då kan det finnas någonting där. Framförallt som sagt är det väl möjligt att stoppa in reklam. Men för oss konsumenter är det lite synd, man går in och googlar och man måste ju då tänka på att det alltså är sponsrat. Det är inte bara så att det söker rakt upp och ner, det är väl lite i stort sett så, men det är väl så att sökresultaten är alltså lite sponsrade. Ibland är det inte värre än att det kommer upp en liten ruta på höger sida där det står liksom med dessa sökresultat och så får man lite reklam som passar sökresultatet. Så ibland är det inte värre än så, då skiljer man minst på vad som Google hittar själv och vad som är sponsrat. Men även när det gäller det som dyker upp som huvudsvar där, så är det frågan om sponsring. Och Google hade en annan liten djävulusisk idé. Det var ju det att man kunde skaffa, precis som på Hotmail, så kunde man skaffa ett e-postkonto på Google då. Det var bara det att då skulle de gå in och med datorer läsa texten man skrev till sina vänner och fick. Och reda på vad man är intresserad av. Så skulle det komma reklam då. Direkt riktad reklam efter att man hade skrivit i sina brev. Som jag hade skrivit till någon att ja, det kliar så i händerna efter den här tvålen jag använt, så så skulle det där kunna generera en massa reklam från företag som ville sälja någon annan kräm eller någonting sånt här. Men det är klart, man får ingenting gratis. För vi har ju blivit lite bortskämda på internet att allting är gratis. Vi kan göra vad vi vill och så här. Men det är en hel del massa arbete som ska till för att man ska kunna vara ute på internet och göra saker. Inklusive att söka på Google. Så det är klart, man måste förstå om de måste kunna få betalt på något sätt. Thank you. det här med vindkraft är ju bra. Det är bara det att det ger ju så lite. Man måste ha så himla många såna här vindkraftsnurror för att det ska bli lite vind. Och då är det svårt faktiskt att hitta mark. Och kanske ännu svårare att hitta markägare som vill godkänna de här vindsnurrorna på just sin mark. Det där är ett stort problem. Och i Kramfors nu på Vitberget så hade man hittat markägare som tyckte det var okej att sätta upp vindkraftsnurror. Om man på väg att börja bygga. Men så tog det stopp. Det visade sig nämligen att man inkräktade på försvarets operationer. Exakt hur är hemliglagt. Men det är klart, man behöver inte vara. Einstein räknade ut att om det står massa vindsnurror och försvaret inte gillar det, så ja, jag vet inte. Det är inte värt jag spekulerade. Det blev jag väl anklagad för spioneri här. Man får inte lägga pussel. Men i alla fall. Så tyvärr, det är lite synd. Det är alltså ett vindkraftprojekt som har gått om stöpet på grund av detta. Men det visar ju egentligen att vindkraft är egentligen jättebra, men samtidigt, eftersom det ger så lite, så kräver det sådana enorma ytor, och det är det som gör det så svårt att hitta så mycket mark som krävs för att kunna få ihop lite elektricitet. Dessutom går det väldigt ryckvis. Vinden mojnar och den friskar i om vartannat, och ibland är det helt stilla. Ibland är det orkan, men då klarar vi inte ens snören av att ta det riktigt. Så det är väldigt, och det går inte att lagra el, så att det här med vindkraft egentligen bäst, för att om man nu ångrar sig och säger att nej, vindkraft är inget bra, så är det ganska lätt att plocka ner de där tornen igen, kan man ju säga. Det är ju fördelen. De smutsar inte direkt ner där de står. Klart går väl åt en del energi att bygga upp alla de här tornen. Det är ganska stora vidsträckta anläggningar som inte ger så mycket. Sen har jag hört att det är tydligen ganska många mekaniska problem med de här snurrorna. Jag vet när jag bodde i Kalifornien och såg såna här vindkraftparker att det var många snurrar som stod stilla, som inte snurrade. Och jag har hört sägas av de som har satt upp egna snurror på tomten att det är väldigt mycket problem med att få det mekaniska att fungera. Det tycker jag är konstigt. För det är en sån enkel konstruktion. Det är så busenkelt. Om man har haft propellerplan ett tag. Och fartyg. Jag vet inte om de brukar haverera lika ofta. Det hoppas jag inte. Så att jag vet inte riktigt varför det är så svårt med vindsnurrorna. Om det kanske är möjligen som man försöker pressa sig. Och ta ut bara så mycket vind det går. Och det är möjligt att en mera hållbar vindsnurra helt enkelt inte skulle ge lika mycket energi. Om du tycker det så. Men däremot kanske hålla längre. Kanske den ekvationen. Så vindsnurror är bra på sätt och vis, men de ger inte mycket. Och det är på något sätt symptomatiskt för hela energifrågan. Det som är bra praktiskt ger inte så mycket. Solenergi är ju jättebra, för då tar man den energi som allting kommer ifrån i stort sett. Kommer från solen, och kan man plocka upp den direkt med solceller. Det är egentligen det bästa. De är också driftsäkra, de håller väldigt länge. Men vi har inte mycket sol här i Sverige. Dessutom. Även i öknen när de har mycket sol, så är det väldigt, väldigt dyrt som initialkostnad med solceller. Men det är klart, de är driftsäkra. De kan säkert sitta där i 100 år i ström. Om man håller rent om då. Och det kräver alltså inte så mycket underhåll. Så på längre sikt så lönar de sig säkert. Men man har ju samma problem där förstås. Man ska ju lagra elen, och klart i öknen så lyser det ganska stadigt. Men här är vi ofta mer växlande solighet, så att det blir svårare här i Norden. Så jag vet inte varför vi pratar så lite om hela energifrågan. Det finns kanske inte så mycket mer att säga, men läget är fortfarande allvarligt och det görs inte så mycket åt egentligen. Det kom något förslag här om en extra skatt på stadsjipar. Jag skulle nog säga att det räcker väl med skatt på bensinen. Därför att då är det ju så att gör man av med mer får man betala mer. Så att det är egentligen där det gör med både körsätt och vilken bil man har. Och hur mycket man kör och sådär. Så att det är betydligt bättre egentligen att sätta ut miljöskatten på bensinförbrukningen istället. Men det är klart, myndigheterna har väl en önskan att få in mera skattepengar och försöka hitta på alla sätt. Eftersom vi håller på att krokna. Vi blir bara äldre och det är färre som ska jobba ihop pengarna. Så den här krisen som jag pratade lite om tidigare här, den blir värre och värre. Och i Tyskland nu har man demonstrerat. För där börjar det bli allvar. Vi tror kanske ofta att Sverige har det mesta folkhemmet och den bästa underbyggnaden. Men faktum är att andra länder i Europa, inte minst Tyskland, har ett starkare socialt skyddsnät, om vi kan kalla det för det. Då pratar jag om saker som arbetslöshet i flera år om man är arbetslös, vilket inte har i Sverige. Det är väl ett halvår man kan få det i Sverige. Men i länder som Tyskland kan man till nu få det oavbrutet. Så det är många, många, inte vet jag om det är miljoner kanske, som går på sådana pengar. Och nu när pengarna börjar ta slut, eftersom vi blir äldre och äldre och det är färre yngre, så börjar hela det här västvärldens välfärdssystem och krokna. Det är en pyramid som ser fel ut nu, så att den håller på att ramla. Och det har ju förutspåtts länge, men det har inte pratat så mycket om det, för det är väl få politiker som har kunnat vinna några röster på det där, utan man har kunnat vinna mer på att lova mer bidrag och så. Men så att det börjar bli lite allvar, och i Tyskland som sagt så demonstrerar folk, för de vill ju inte minska bidragen, det kan man ju förstå. Man lever på det och vant sig vid det. Och Tyskland har haft en väldigt stark ekonomi, men det är väl det som börjar krokna lite nu. Och som svar på det här så vill vi då ha fler som kommer in från andra länder. Och då får vi kulturella motsättningar ibland istället. Så att det är en ganska svår situation här. Och Europa är väl egentligen den plats på jorden som ligger värst till med just det här problemet. Eftersom USA inte har samma sociala skyddsnät på samma sätt, så blir inte de effekterna lika tydliga där. Dessutom har man faktiskt lättare att assimilera folk från andra kulturer som kommer in och lever i USA. Det är mindre motsättningar där, men det bygger på att hela det samhällssystemet är lite öppnare och friare och rörligare. Så att Europa har faktiskt en svår framtid, inte minst nu när länder som Indien och Kina kommer också med industrialism. Inte bara industrialism, utan även en del intellektuell kunskap. Och då menar jag till exempel dataprogrammerare och läkare. De börjar även ta över den delen. Det började med att de hade cheap labor, hantverk, som de tog över. Men nu tar de även över mer och mer de intellektuella arbetena. Så nu är det inte bara arbetare i Europa som förlorar jobben, utan även dataprogrammerare och läkare till exempel blir outsourcade, eller på att säga utkonkurrerade från låglöneländer. Och det finns även delar, även sådana saker som vissa flygbolag i Sverige, något sådana bolag, resebyråer i Sverige som har hela kontoren nere i Indien nu. Så att en del svenskar som fått åka ner dit och jobba, och då är det ju med indisk lön i stort sett. Den är förmodligen, den ligger kanske över lite indisk lön möjligen, men ligger långt under svensk lön. Så jag vet inte hur det går för dem. Det är en del som åker ner och får arbeta där, och det blir svårt att bygga upp något ATP-poäng eller bygga upp något, spara upp några pengar eller sådär, när man tjänar väldigt lite som man gör i Indien. Om man lyckas, om man kan stanna i Indien kanske, pensionera sig där eller någonting, då kanske det går bra. Men i alla fall, så ser verkligheten ut mer och mer. Och det har väl pratats en del i svenska media om det här. Jag tycker inte har tagits upp så mycket, men det är en ganska intressant utveckling som rör hela vår ekonomi. Vilket är någonting som jag inte brukar ta upp så mycket här egentligen. Jag tycker det är ganska intressant. Om du har åsikter om det här, eller tycker något om det här, eller vet mer än jag vet, eller egna erfarenheter eller någonting, så får gärna ringa in hit i programmet. Det är då, ska vi kolla här, funkar. Det är 08 716 4417, 08 716 4417, Radionacka. bärsdricka. Inte illa. Jag drack så mycket kaffe idag så det får räcka. Ja, ska man köpa lite aktier i Google då? Jag vet inte. Det är intressant. Så fort man har köpt aktier i Google så kanske man blir mer tillvänd till att gå dit och googla liksom. Det kanske känns mer rätt då. Så det är spännande att se vad som händer med Google egentligen. Det är en alldeles fantastisk apparat. Det började säkert som ett hemligt projekt då med National Security Agencies förmodligen, som började med att ha såna här datorer som kunde leta fram ord, kunde söka på ord och hitta det överallt. Ganska fantastisk apparat egentligen. Men Google, hur fungerar Google? Det är inte som man får leds att tro, att man skriver in ett ord hos och letar Google över hela jorden för att hitta det. Det funkar inte riktigt så. Så snabbt skulle det inte kunna gå, utan Google ägnar dagarna och nätterna när vi gör annat att surfa runt på internet och samla en väldig massa ord som man lägger i stora högar. Samma ord i samma hög då i stort sett. Och sen nästa dag när någon kommer in där och surfar in och skriver in ett ord, så finns det då i Googles egna databanker de här orden. Så att det är så det går till, att det ligger lagrat hos Google. Och det innebär att när man går in på Google och söker, det är inte så att man söker runt hela jorden, utan man söker ibland det som Google har samlat in nyligen. Så det innebär att saker som precis har kommit ut på internet några minuter innan, de kommer inte ha hunnit hittas av Google. Ja, förmodligen har de, jag gissar att de såna stora tidningar och sånt där går förmodligen Google ofta till och uppdaterar, skulle jag tro. Men i stort sett så är det alltså det som Google har hunnit hitta. Så att det inte är så att det är allt som finns på internet den letar, utan det som de själv har letat upp. Och den kan ju inte leta på allting. Det är en form av slumpmässig sökning ibland också. Så att man hittar det som Google har hunnit hitta, det innebär att om man söker en stund senare, några dagar senare, så kan man få andra resultat. Och man får ju resultat med sidor som har hunnit försvinna ibland. Och då kan man inte hitta dem, men man kan ibland hitta en kopia som Google själva har gjort, HTML. Och det är helt enkelt Googles eget arkiv man tittar i då. Så att ibland är det så det fungerar, att man hittar det Google har letat upp. Och det här innebär också en annan funktion, att jag har ju hemsida som många då, så man har sin hemsida ute på nätet, och så kanske man tröttnar på något, så man tar bort det där. Ja, jag tar bort den här sidan. Men då är den ju inte borta, för då ligger den ju kvar hos till exempel Google, som har hittat den tidigare och sparat texten därifrån. Kanske inte sparat all grafik och alla bilder exakt som texten såg ut, utan sparat enbart texten som sådan, för den tar mindre plats. Så att även om man tar ner en sida så kan den ligga kvar på Google. Jag är lite osäker på hur länge den ligger kvar där. Om det är så att nästa gång Google går runt och letar och upptäcker upp det borta, om den då kanske raderar en sida. Jag tror inte det ligger kvar i all evighet. Så att det är en hel del nya saker med internet. Man får bara tänka lite nya banor. Saker och ting förändras. Som jag berättade tidigare, så tycker vi då, om vi hittar en gammal artikel från Dagens Nyheter 1965 den 24 januari, så kan vi se precis så som den såg ut och som folk såg den då. Det är som en glimt tillbaka i historien. Man kan se exakt vad som skrevs. Men i och med internet så försvinner lite av det här. Därför det går ju att fejka. Om vi går in och hittar någonting på internet 1924, hur vet man att inte någon har varit inne där och retuscherat lite eller flyttat några ord fram och tillbaka? Om vi säger att Dagens Nyheter själva har några arkiv, man kan gå in och titta på deras gamla tidning, vad som säger att de inte går in och ändrar lite när de inte gillar riktigt vad som skrevs. Det kanske var någonting som vi skulle tycka var rasism idag eller något. Så från att vi har växt upp med att det här med fotografi och tidningar är liksom sanningen exakt så som det såg ut då, det går inte att bestrida, så börjar nu både foto och text bli någonting som är lite mer flyktigt. Och bilder går ju att retuschera och ändra lättare idag. Så det är inte alltid så att utvecklingen så att säga går framåt och det blir lättare och lättare, utan ibland så är det faktiskt så att vi kommer tillbaka lite igen. Det är ju precis som med ett annat exempel inom medicin, antibiotika. Folk slogs ut av pest och kolera och svart feber och allt vad det hette. Fanns inget skydd. Och så kom vaccin och antibiotika och lite sånt här. Så tänkte vi att nu är de här problemen över. Men det gör de inte. För eftersom bakterierna blir starkare och lär sig mer, så är det en ständig kapplöpning mellan dem och nya antibiotika. Så vi kan komma tillbaka till en situation igen där vi inte kan bota vanliga influensa, förkylningar och så vidare, utan vi kan börja dö ut av dem igen. Så det kan vara bra att påminnas om det här, att även om vi lever högt och bra nu i den här västerländska civilisationen, så är det inte säkert att det kommer att förbli så att vi alltid kommer att gå mot en bättre utveckling. Det gäller även demokratin, som i och för sig hänger ihop till viss del med den tekniska utvecklingen, måste man säga. De går hand i hand. Det är inte ens säkert att vi kommer behålla demokrati i all evighet heller. Den kan vi också förlora. Och det är bra påminnelse om det här, för ibland finns det någon, ibland glöms det bort. Ibland finns det en idé om att vi alltid går bättre och utvecklingen alltid positiv och framåt, men det är inte säkert. Och det kan också vara så att vi kommer att ha svårare att klara oss, om vi måste gå tillbaka till en lägre levnadsstandard, eftersom vi har glömt bort hur man gör när man jagar man rätt på små djur och är sorkar och sånt där man måste äta. Hur gör man det? Inte vet jag det. Och vilka blad är det man kan äta av och inte, och frukter här, och hur bär man så åt? Hur sätter man ihop ett skinn så man kan göra kläder och sånt där liksom? Det, så att det är en hel del vi måste bara lära oss igen, om vi nu måste gå tillbaka till en sån levnadsstandard, så att vi slipper det. Men man vet ju aldrig. Men därför ska man ha respekt för de som lever så. Det finns en del gröna vågare som drar ut i naturen och vill gå tillbaka. Jag tycker man ska ha respekt för dem och studera hur det går för dem, hur de gör. Och även för en hel del indianfolk som lever av naturen direkt. För vi kanske måste göra så igen. I Amerika finns Amish. Och det var en grupp holländare till största delen, men även en del europeer då, som kom till Amerika någon gång. Ja, jag vet inte när de kom, det var kanske 1700-talet, det spelar ingen roll. Men någon anledning så bestämde de sig då, var någon gång i slutet av 1800-talet, att de inte skulle följa med den här tekniska utvecklingen. Så de har ställt sig vid sidan av den. Så de har verkligen el eller tv. Jag vet inte om de ens har dagstidningar, men de stannade liksom någon gång, ja, någon gång runt sekelskiftet. Så som de lever runt sekelskiftet, där stängde de av och inte skulle inte följa med på den här tekniska utvecklingen. Så de lever med häst och vagn. Och de har väl små jordbruk och sånt där. Jag tycker det är jätteintressant. Inte skulle jag kunna leva eller orka leva så. Men jag tycker det är någonting som ska respekteras i alla fall. Det enda de tvingas att ha när de är ute med sina hästar och vagnar på gatorna i, eller vägarna där i New England där de väl bor ibland, där de måste ha en liten röd varningstriangel eftersom de är ute på allmän väg. Så det är de tvingade till. Men annars lever de som man gjorde på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Amish i USA. Det är ganska intressant. Nej men, vilken tillfällighet. Här ligger ju en historiebok. Och det är inte mitt huvud. Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Granntvister och mord. Brottsligheten Stockholm. Och jag är ledsen att behöva hoppa in i sådana här. Men vi har varit inne på lite tråkigheter som avrättningar och offentlig prygling och allt det har varit. I Stockholm då pratar jag om. Men det var förr. Så vi fortsätter i ur kapitlet stadens olycksbarn här. Måste jag dra upp gardinen så jag får lite mer ljus. För nu börjar solen gå i moln här. Även om källmaterialet är sprött, osäkert, så de flesta forskare ense om att våldsbrottsligheten i det medeltida Stockholm var förhållandevis utbredd, med många bestraffade för mord och dråp. Antalet mord fluktuerade årligen mellan 0 och 5 under perioden 1475 till 1624, medan dråpen var som högst i slutet av 1470-talet med närmare 50 stycken per år. Därefter sjönk dråpfrekvensen ned mot ett tiotal per år på 1510-talet. Och längre fram under perioden blev det till och med färre än morden. Istället ökade de ekonomiska brotten markant från början av 1500-talet. Man kan diskutera orsakerna till dessa fluktuationer i termer av ökad brottsbekämpning, social utslagning, ökade möjligheter till stöld i ett samhälle som generellt sett blev mer välbeställt. På motsvarande sätt kan de många dråpen dels förklaras av en större spridning av vapen, dels av en annan syn på begreppet heder. Ännu på 1500-talet kunde det räcka med att slå av en persons hatt för att bli nedstucken med värja eller kniv. Redan under 1700-talet hade den grova våldsbrottsligheten minskat påtagligt. Utvecklingen fortsatte till 1900-talets mitt då kurvorna åter sakta började svänga uppåt igen. Statistiken kan dock spela en betraktare många spratt. Till exempel när det gäller självmord som var straffbelagt ända till 1864. En ökning av självmorden mot slutet av 1800-talet behöver inte spegla hela bilden. I en tid när ett framgångsrikt självmord ledde till begravning i ovigd jord och hot från kyrkan om evig förtappelse var det säkert många förtvivlade människor som sökte andra utvägar. Även om det uppenbara skäl är svårt att belägga så var det säkert många som begick ett så grovt brott att de gick mot en säker avrättning när de gripits. Men samtidigt skulle den olyckliga missdådaren slippa skärselden. Under 1500-1700-talen kan åtminstone ett 30-tal sådana suicidalmord beläggas. Förhållandevis ofta med ett litet barn som offer för dådet, vilket var ett säkert sätt att undgå benådning. Som landets huvudstad och centrum har Stockholm självfallet varit mer utsatt för brottslighet med politiska förtecken än resten av Sverige. Den typen av brottslighet har kulminerat vid två tillfällen. Med morden på Gustav III 1792 och statsminister Olof Palme 1986. Det förra mordet blev bland mycket annat en triumf för den 1776 införda polisorganisationen i allmänhet och i synnerhet för polismästaren Nils Henrik Liljensparre, som redan under mordnatten lyckades spåra upp den pistolsmed som alldeles före mordet omstockade mördaren Ankarströms pistoler. Och därefter kunde Liljensparre gripa gärningsmannen. Men även svåra oroligheter med politiska orsaker har utspelat sig på huvudstadens gator. År 1623 demonstrerade upprörda borgare på Stortorget mot extra skatter på bryggande, bakning och slakt. Den öppna ilskan riktas inte i första hand mot skatternas egentliga upphovsman, Gustav II Adolf. Istället var det borgaren och kronotjänaren Hans Nilsson Bennick som stod i skottgluggen. Han togs under några timmar som gisslan av folkmassan på Stortorget utanför rådhuset och skälldes hotfullt för, citat, "Du skälm, du ska få din lön, du pölse Hans, sylt- och korvmånglare, brännvinskrämare", slutcitat. Till slut slingrades folkmassan utan att trupper från slottet behövde ingripa. Men senare greps fyra stockholmare som ansvariga, citat, "för det uppror och myteri på rådhuset", slutcitat. Som såväl stadens myndigheter som kronan såg mycket allvarligt på. Sannolikt avrättades bara en av de gripna, en Erik Köttmånglare. Och då ska jag bara säga att Köttmånglare stavas med stort K, så det är alltså ett efternamn. Erik Köttmånglare. Som hade sin hustru hos sig i Västerås innan han dog. Familjen hade då redan drabbats hårt av en annan olycka. Då Erik Köttmånglares hus i västra kvarteret nära Gråmunkeholmen smittats av pesten. Så att, citat, "alla det som i huset är döde och begravne", slutcitat. Den folkliga oron flammar upp igen i och med Dalaböndernas marsch till Stockholm 1743. Denna maktdemonstration dränktes i blod när inkallade trupper på Gustav Adolfs torg använde vapenmakt. Resultatet blev minst 140 döda dalabönder direkt på torget eller som fångar i usla kvarter i stekande sommarhetta på Riddarholmen, Johannes kyrkogård, pråmar på Strömmen och i flera andra tillfälliga fångläger. Få stockholmare var inblandade i denna kraftmätning förutom befäl och soldater i livgardet. Men den stora daldansen var den blodigaste politiska konflikt som utspelats på Stockholms gator efter 1590-talets inbördeskrig. Den franska revolutionens svallvågor nådde även Stockholm. Och radikala, jakobinska klubbar bildades här och var i staden. Gustav den tredje lyckades länka den adelsfientliga oron i för honom lämpliga patriotiska banor. Därför fick hantverksgesällernas bullrande demonstration på Riddarhustorget den 27 april 1789 inga djupare konsekvenser. Den 20 juni 1810 däremot mördades riksmarskalken Axel von Fersen av en aggressiv folkmassa, också det på Riddarhustorget. Men osynliga trådar tycks ha gått till slottet och kretsarna kring Karl den 13. Bland annat därför att trupper ur livgardet som var utkommenderade på Riddarhustorget fick order att inte ingripa. Trots att det uppenbarligen hade gått att rädda von Fersen undan lynchningen. De efterföljande polisförhören avslöjade att bodbiträden och hantverksgeseller bildade kärnan i mobben. Som sannolikt hade äggats av anonyma män försedda med pengar och brännvin. Betydligt svårare för myndigheten att kontrollera situationen blev det vid nästa stora våldsutbrott år 1838. Publicisten Magnus Jakob Krusenstolpe anklagades för majestätsförbrytelse och i juni samlades en folkmassa på Södermalmstorg för att kräva hans frigivande ur häktet i Södra stadshuset. Det är nuvarande Stockholms stadsmuseum. Visserligen sammanföll oron sommaren 1838 med en konjunkturnedgång, men demonstranterna agiterade främst mot stadens ingripande mot yttrandefriheten. En del antisemitiska attacker mot judarnas emancipation i det svenska samhället gjorde sig också gällande. Trupper ur garnisonen sköt skarpt och två demonstranter dödades. 10 år senare blossade oron upp igen under revolutionsåret 1848 som skakade en lång rad länder och regimer runt om i Europa. I mars 1848 utbröt några av de värsta kravaller som drabbat Stockholm. När nyheter om februarirevolutionen i Paris nådde Sverige aktiverades den liberala agitationen i Stockholm. En reformbankett anordnades och demonstranter krävde politiska reformer och allmän rösträtt. Även rop på republik hördes. De radikala kraven fann resonans bland huvudstadens geseller och arbetare, samtidigt som dessa opponerade sig mot föreslagna tullnedsättningar som man befarade skulle leda till utbredd arbetslöshet. Under demonstrationerna skedde en hel del stenkastning och fönsterkrossning. Även nu förekom enstaka antisemitiska inslag. Till exempel i Söndagsbladets agitation under angreppen mot det konservativa lägrets ledande företrädare, den före detta hovkanslern August von Hartmannsdorffs bostad i Storkyrkobrinken 9. Attacker riktades också mot ärkebiskopen Vingårds bostad på Drottninggatan 15 och Benjamin Leias butik vid Gustav Adolfs torg. I det läget sattes garnisonen in eftersom polisen var helt maktlös. Den 19 mars drabbade ryttare ur hästgardet, artillerister i Svea artilleriregemente och fotfolk ur Svea och andra livgarderna samman med stenkastande demonstranter i kvarteren runt Storkyrkobrinken och Trångsund. I korsningen Storkyrkobrinken Västerlånggatan skadades 5 soldater av stenar och de första skotten avlossades. Senare på kvällen angrep kavalleri folkmassor vid Munkbron och Riddarhustorget. På flera håll i Gamla stan gjordes misslyckade försök att bygga barrikader för att hejda trupperna. Skadade demonstranter fördes till Serafimerlasarettet på Kungsholmen. De skadade soldaterna fördes till riksmarskalkrummen på slottet. När oron var som värst beväpnade myndigheterna 5 kompanier civila i ett särskilt uppsatt ordningsgarde. Marschkravallerna på Stockholms gator krävde sammanlagt ett 30-tal dödsoffer innan lugnet var återställt. Under 1900-talet har den politiska oron bland annat 1902, 1909, 1917-18 och 1931 höjt spänningen i Stockholm avsevärt, men aldrig kommit i närheten av den dramatiska och tragiska nivån den nådde 1743, 1838 och 1848. Det var åren för de värsta politiska oroligheterna i Stockholm. Ja, då tar vi en liten paus. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Det är torsdagen den 19 augusti 2004. Vi har 18 grader redan här och det kommer bli lite mulet och kanske till och med några enstaka regnskurar till och från under dagen här. Men det kommer bli 21 grader varmt ungefär. Och jag läser högt ur Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år, och det handlar om en del av de kravaller som har förekommit i Stockholm ur kapitlet Stadens olycksbarn. Och snart ska vi gå in på tullen och smugglingen i Stockholm. Ja, jag tänkte gå in och kolla på nästa del här som heter Tullen och smugglingen ur Lars Erikssons bok om Stockholms historia. Om man ska positionsbestämma hur pass centralt Stockholm, hur pass centralt i Stockholm en person bor, så är uttrycket innanför tullarna fortfarande ett mycket vanligt uttryckssätt. Ja, det här är naturligtvis från en tid då Stockholm var omgivet av tullstationer, såväl mot land som sjösidan. År 1622 började huvudstaden inhägnas. Under ett par sekel framåt tog kronans tjänstemän upp inrikestull av alla som ville föra in varor för att säljas i staden. Tullarna var kronans kanske viktigaste inkomstkälla. Under en tid när Gustav II Adolf och rikskanslern Axel Oxenstierna med ljus och lykta sökte medel för att finansiera stormaktsbygget. Efter att bara fungerat som ett slags trafikbevakning under ett antal år upphörde tullfunktionen helt under 1860-talet. Den äldsta tullen för utrikes ankommande låg, tillsammans med stadens våghus där varor och kontroll vägdes, under flera hundra år kring Järntorget. Från 1636, det svenska tullväsendets födelsår, bestämdes att inkommande varor skulle kontrolleras vid respektive stads inloppsstation. För Stockholms del förlades den stationen till Dalarö. Andra tullstationer inrättades bland annat på Långholmen, Blockhusudden, på Djurgården och i Vaxholm. Mot slutet av 1600-talet hade antalet tullare i Stockholm ökat till ett 60-tal. När inrikestullarna avskaffades 1810 avvecklades också de olika tullstationerna. Skanstull, Roslagstull, Norrtull med flera. Än idag visar de två tullhusen från 1730-talet vid Norrtull vilket smalt nålsöga de inpasserade hade att köra igenom. Tullhusens skiftande placeringar vittnar tydligt om hur bebyggelsen har expanderat. I söder låg den första tullen i korsningen av nuvarande Bondegatan och Östgötagatan, som då naturligt nog hette Tullportsgatan. År 1667 skedde en flytt till Näset intill Hammarby sjö, och på 1750-talet tog steget till platsen söder om Vallgraven. Den sydöstra tullen låg vid nuvarande Nytorgsgatan nära kyrkogården kring Sturekapellet på nuvarande Katarina kyrkas plats. Därefter har en stegvis förflyttning österut ägt rum innan tullen fick sin slutliga placering till Fåfängans berg. Av lätt insedda skäl är omfattningen av den smuggling som skett in till Stockholm svår att uppskatta eftersom mörkertalet sannolikt är mycket stort. Under 1600-talet var myndigheterna mycket misstänksamma mot svenska och finska skärgårdsbönder som hjälpte till att lasta om varor från utlandet till små båtar som helt utanför tullens kontroll kunde angöra kustavsnitt nära staden. Ett försök till smuggling i stor skala avslöjades år 1625 då 7 holländska fartyg, trots utförselförbud, försökte skeppa ut stora mängder spannmål. Utredningen visar att många personer var inblandade i härvan. Stadens saltmätare hade mätt upp hundratals tunnor spannmål hos olika Stockholmsborgare. Varefter åkarämbetet hade kört otalig spannmål, citat, till fartygen vid Skeppsbron. Därefter lastades många tunnor ombord utan att de mättes officiellt. Redan det ett allvarligt brott. Ett av de 7 fartygen hann dock myndigheterna stoppa och det fördes till örlogshamnen i Ladugårdslandsviken. Skepparen Tidman Pettersson hade tillstånd att föra ut 1000 tunnor, men ombord på hans fartyg fann myndigheterna hela 2400 tunnor. Affären slutade med att holländarna fick sälja av spannmålen en halv daler billigare per tunna än vad de köpt den för, innan de fick lämna Stockholm. Inga stockholmare tycks ha åtalats för sin inblandning. Sannolikt var härvan helt enkelt för stor för att myndigheterna skulle mäkta med att ta fast alla inblandade. myndigheterna på 1600-talet även såg spannmål som smuggelgods har bilden förändrats under de följande seklen. Allt mer har den inriktats mot varor som sprit, tobak och narkotika, liksom naturligtvis en rad andra produkter. Den kanske mest kände smugglaren i Stockholms historia är Algot Niska. I snabba motorbåtar smugglade Niska och hans kompaner under 1920- och 1930-talen 96% i sprit från i första hand Estland till kunder i Stockholm. Otaliga är och det, mer eller mindre sanna, historier som berättas om smugglarligornas försök att undvika tullens spanare och båtar bland kobbar och skär i Stockholms skärgård. Ett knep var att bygga sprittorpeder i trä, vilka fylldes med spritdunkar. Under färden kunde träkonstruktionen släpas efter båten i en lina. I linan var fäst ett litet flöte och en saltpåse. Om en tullbåt dök upp kunde man snabbt kapa linan och bevismaterialet sjönk till botten. Efter några dagar hade saltet smält och flötet steg upp till ytan så smugglarna kunde återvända och bärga sin last. Så långt Lars Eriksson, Stockholms historia. Nu är det dags att säga tack och adjö. Ansvarig utgivare är radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg och finns här på morgonen mellan 7 och 8. God morgon.